Jag har som överskrift att leva med ett gott samvete. Jag fick en fråga för ett tag sedan som gällde hur det förhöll sig med samvete i Gamla testamentet och i hebreiskan. Jag kunde bara svara att alla är skapade med ett samvete. En medvetenhet, en viss medvetenhet om vad som är rätt och fel. Precis som jag jämförde med att alla har en medvetenhet om evigheten. En längtan efter evigt liv. Tyvärr så tror ju många människor idag att man automatiskt blir änglar när man dör. Eller att de döda är närvarande här. För att slippa höra sanningen, söka sanningen. Men hur skulle någon av oss människor kunna bli god utan Jesu blod? Det enda som kan rena från synd. För utan frälsning skulle himlen bara bli en fortsättning eller en upprepning på ondskan i den här världen. Predikaren 3:11. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Och ordet här för evighet och lam, det kan också översättas världen. Och naturligtvis är det här, den här versen är det rätt att översätta evigheten. Men som grundtexten säger så har människan också kapacitet att förstå naturens värld. Alltså skapelsen som återspeglar Guds visdom. Och det läser vi om i Romarbrevet 1 från vers 18. Guds vrede uppenbarades från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man går alltså emot och tystar sitt eget samvete. Adikia på grekiska betyder orättfärdighet. Det betyder också att inte formas av Guds karaktär och principer. Eller att få något på ett oärligt sätt. Det är ju motsatsen till att vara rättfärdig naturligtvis. Som betyder just, eller har definitionen, att formas av Guds karaktär och principer. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar. Sitt falska resonemang betyder det. Dåraktiga, tomma tankar betyder orden i grundtexten. Och det är förknippat med avguderi att jaget är på tronen i människan, människans hjärta. Och här att de kände till Gud, det är ordet ginosko som vi har nämnt många gånger. Som egentligen handlar om att ha en relation med Gud. Men det kan också översättas att känna till. Bara känna till. Oförståndiga hjärtan, dåraktiga hjärtan betyder ordet. Utan förstånd och insikt. Man tar inte vara på de pusselbitar som Gud gett. För i ordet finns också detta att lägga till, lägga ihop delar som ett pussel. Motsatsen är ju att vara förståndig då. De förståndiga är kloka, säger Bibeln, och lägger ihop de pusselbitar, de bitar som Gud har gett oss. Vi går till Romarbrevet 2, vers 12. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade eller gå förlorade. Utan lagen och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Och vers 14. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän de inte har lagen, alltså Guds lag. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten. Och när de är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Så samvetet fungerar, här står det, som ett vittne som talar om vad som är rätt och fel enligt Guds bud. Paulus går här i den här texten till rätta med de judar som såg ner på hedningarna som inte hade lagen eller buden. Och som vi vet på grekiska, samvete betyder ju samvetande eller meduppfattning. Roten till ordet betyder att få insikt, att bli medveten om något. Man kan säga att samvetet är som en inre kompass, en slags moralisk lag. Även om det är påverkat av synden. Paulus skriver i Titus brev 1:15. För dem som inte tror är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Jag slog upp Wikipedia, för jag tänkte att jag ska se vad det står där om samvete. Och det står att det är en rättskänsla, både medfött och inlärt. Och det är ju sant. Det är medfött hos alla, en medvetenhet som vi läste om rätt och fel som Gud har gett alla människor. En viss medvetenhet om rätt och fel. Och inlärt, där kommer ju uppfostran in. Om det är en sund uppfostran så har det ju en bra påverkan på vårt inre och på vårt samvete. I Romarbrevet här så måste Paulus syfta på människor i allmänhet. Inte kristna precis utan alla. Vad är det som gör att människor i allmänhet ser ärlighet, rättvisa och omsorg som något gott? Att lögn och mord är fel? Är det slumpen? Nej, knappast. Utan Gud skulle det inte finnas några rättsbegrepp. Det kan vi nog långt konstatera. Vi ser också här i texten att Gud dömer utifrån de förutsättningar som varje människa har. Det ser vi i Romarbrevet 1. Och i verserna innan som vi läste, det gör Paulus väldigt klart att ingen blir frälst av laggärningar eller gärningar, utan endast av tro på Jesus och på hans rättfärdighet och försoning med Gud. Det är bara med Jesus på hjärtats tron och som vi kan göra goda gärningar till Guds ära. När lärjungarna skulle ut och vittna, eller som vi säger evangelisera, då sa Jesus, Matteus 10, vers 14. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka dammet från era fötter. Amen, säger jag er. För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden. För de byar och städer som lärjungarna gick här för att besöka, för att berätta om Jesus och vem han är, där hade man alla förutsättningar för att tro och ta emot Jesus som Messias. Man hade lagen och profeterna, allt Guds ord. Men det innebar också ett större ansvar. Som då Jesus menar här i Sodom och Gomorra hade man inte samma förutsättningar. Människan skapades ju med ett unikt värde i jämförelse med djuren. Skapade till Guds avbild. Men Guds förnekaren degraderar sig själv och säger att han är ett däggdjur som kommer från aporna. Och på väg att bli gudar kanske. Det är ju vanligt förekommande. Och alla vet väl idag att Darwins, som jag kallar apteori, kom till enbart för att bortförklara och förneka Gud. Det var hans syfte. Man kan säga, tror jag, att evolutionen är tidernas dårskap. Och den gamla ormens lögn i ny förpackning. David skriver i psalm 14 och psalm 53. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Men kanske är det ännu värre när hyperkarismatiken kom och man med demoners påverkan i Toronto-rörelsen som Janne nämnde tidigare på 90-talet, man lät som djur. Djurläten påstod att det var från Gud. Men innan vi klappar oss på bröstet för att vi tror, för att vi är visa och förståndiga enligt Guds ord, så måste vi komma ihåg att det är bara Guds nåd som gör att vi har fått förstånd och insikt. I samma psalmer som David här skrev står det att ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Det var han som sökte oss. Han förlät oss alla våra synder. Och han ger insikt och förstånd. Det finns ju andra orsaker att förneka Gud. Det kan vara ett försvar för att kunna leva i omoral och synd. Emot det naturliga som Gud har skapat, som också nämns i Romarbrevet 1. För utan Gud behöver man ju inte stå till svars för sitt liv. Och sen kanske man förnekar orsak och verkan. Vi vet att psykisk ohälsa ökar lavinartat idag. När människor lever emot sitt eget samvete som Gud har gett. Vem som helst av oss kan drabbas av psykisk sjukdom. Men här är man själv orsak till det. Vad ska vi säga när en kyrka förklarar synd som beskrivs, försvarar synd som beskrivs i Romarbrevet 1? Ja, ljuset kommer att slockna om de inte vänder om, det är helt klart. Och jag läser från Jeremia 13 och vers 15. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren er Gud ära innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Om vi går till Gamla testamentet då. Hur är det där med samvete? Ja, ordet samvete i svenska biblarna, det finns bara i två verser. Första Samuelsboken 24 och vers 6 och vers 10. Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Men i hebreiska står det inte samvete, finns inget ord för samvete här, utan det står hans hjärta slog honom eller straffade honom. Lev, hjärta. Och i vers 10, men Davids samvete slog, eller hans hjärta slog honom sedan han hade räknat folket. Och han sa till Herren, jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men Herre, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt. Så bar David. Hans hjärta var så tyngt av skuld. Han blev medveten om sin skuld. Det är detsamma som att säga att hans samvete störde honom. Han fick ont samvete, dåligt samvete. Ordet hjärta vet vi ju säkert i hebreiskan, i Gamla testamentet, står för den inre människan. Vår inre natur. Viljan, sinnet, tankar och resonemang, känslor och samvete. David skriver i psalm 32 om den lättnad det är att bli förlåten och få ett rent samvete. Även om inte ordet samvete finns med då här. Psalm 32 och 1. En lärosäng av David, ja. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Det är alltid det avgörande för oss alla att vara uppriktig, att vara ärlig och bekänna. Att få Guds förlåtelse. David, han klarar inte längre av den där skulden och det här onda samvetet. Han måste bekänna. Det var som en tung, tung börda. Ett rätt fungerande samvete står alltid för sanningen. Andra Korinthierbrevet 4:1. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Ordet här som står vi förfalskar inte kan översättas vi är inga hycklare. Vi förvanskar inte Guds ord eller anpassar Guds ord efter världen, världens trender så att det blir en snara. Vi försvarar inte synden, med andra ord. Vi har inga sluga baktankar kan det översättas. Och det grekiska ordet används för förfalskning av guld eller vin. bildligt tänker jag, ja, ett falskt gudsrike och en falsk ande. Människors samveten bekräftar evangeliets sanning när man är öppen och vill höra. Det är vad Paulus menar här. Att anbefalla sig själv inför Gud åt varje människas samvete. Han skriver också i första Thessalonikerbrevet 2:3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Samvetet kan vara skadat på olika sätt, kan vi läsa om i Bibeln. 1 Johannes 3:18. Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Ja, här menar Paulus att samvetet kan felaktigt anklaga. Fast vi vet att vi är oskyldiga. Eller att vi har gjort upp med skulden, till exempel. Och samvetet kan vara svagt eller överkänsligt. Man får dåligt samvete på grund av osäkerhet helt i onödan. Det handlar om att man inte har tillräcklig bibelkunskap. Man vet inte vad det står. Och så kanske man har dåligt samvete helt i onödan. När vi är försvagade av sjukdom kan det komma falska anklagelser. Vi är mer sköra och påverkbara. Och då är det viktigt att vi uppmuntrar och hjälper varandra. Hjälper den som är utsatt och svag. Den nyfrälste kan ha ett svagt samvete. I första Korinthierbrevet 8 skriver Paulus om, på den tiden var det ju handlade om att äta avgudaofferkött. Och för den som var grundad i tron hade maten ingen betydelse eller påverkan. Mat är mat. Man var fri att äta vad man ville. Men så skriver han i vers 9. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Det fanns nyfrälsta där som var osäkra på om detta var rätt eller fel. Och kunde få dem att tvivla. Då borde man hellre själv avstå, menar Paulus. Annars, vers 12, när ni på det sättet, alltså om man struntar i detta, när ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Och som jag sa, att det svaga samvetet, det har att göra med att man har för lite kunskap i Guds ord i detta fallet. Men friheten för den som har kunskap får aldrig leda till den svages fall. Vi läser också om att samvetet kan vara brännmärkt. Och det är tidstecken. 1 Timoteus 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Det kommer att förledas av hycklare och lögnare. Det var tvärt emot vad Paulus sa. Ärliga, vi är ärliga. Vi är inte hycklare, vi förvrider inte Guds ord. Hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. I King James kan man översätta talande lögner i hyckleri. Brännmärkta i sina samveten. Ordet för brännmärkta här betyder att bränna med ett varmt strykjärn, till exempel. Man brännmärkte brottslingar på pannan för att märka ut dem. Och man kan också läsa om att man brännmärkte slavar när de försökte fly från sin ägare. Då fick man sin ägares namn brännmärkt. Här var samvetet brännmärkt. Okänsligt och förhärdat betyder det. Det är som dött och fungerar inte alls. Texten vi läste här beskriver tre steg. De har vikit av från Guds väg. De har avfallit. De är bedragna av villoandar, alltså demoner. De undervisar falska lärare emot Guds ord men utger sig för att vara kristna, hyckleri. För alla falska lärare har jaget i centrum. Även om man använder Jesu namn. Finns det hopp för den som har ett brännmärkt samvete? Ja, det är jag övertygad om. Det finns hopp om man vänder om. För Gud är mäktig att både väcka och rena och hela samvetet och börja om igen. Men hyckleri är nog det värsta av allt. Därför att då förleder man oskyldiga medvetet. Det är mycket allvarligt. Gud vill ge oss ett rent och gott samvete. Han vill att vi ska leva med ett rent och gott samvete. Och när vi tar emot Jesus, eller tog emot Jesus, då fick vi ett renat samvete, säger Bibeln. Och ett rent och gott samvete är alltid i harmoni med Guds vilja och Guds bud, Guds ord. Vi läser i Hebreerbrevet 9 från vers 13. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och vers 19. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvishet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Det här beskriver ju det nya förbundet i Jesu blod. Där utplånas våra synder. Vi får ett rent samvete. Vi kan tjäna Gud i den heliga andes kraft och ledning. Och äkta tro leder alltid till ett helgat liv, överlåtelse. Lagen, den ställer krav. Den talar om hur vi ska leva, vad vi får göra, vad vi inte får göra. Du ska inte. Men Guds nåd förvandlar inifrån. När världens ande tas in i Guds församling blir församlingen världslig. Ledarna uppträder som herrar, tvärt emot vad Jesus sa. De förser sig själva med skyhöga löner. Barmhärtigheten försvinner. Man styr dels med smicker kanske, men framförallt genom att lägga skuld på människor för att ge dåligt samvete, precis som i världen. Vi hade ju ett praktexempel när det gällde covid-vaccin. Åh, du är egoistisk om du inte tar det. Du är skyldig dina medmänniskor att ta detta vaccin. Men detta var ju rena lögner och falska anklagelser. För att ge dåligt samvete så att vi ska lyda. Sanningen är att du har all rätt att säga nej med ett mycket gott samvete. Och kristna ledare som ingick i den propagandan borde ha riktigt dåligt samvete, tycker jag. I den världsliga församlingen, där läggs det krav med hjälp av bibelord. De kräver att du är aktiv. Man kräver att du engagerar dig. Man kräver att du gör tionde. Man kräver att du går ut och vittnar och helar människor eller lovar alla helande högt och lågt som om du själv vore Gud. Och till sist tar ledarna äran för ditt arbete. Det här är lagiskhet som leder till döda gärningar. Hur andligt den kan låta. Och jag vill läsa ett vittnesbörd som jag såg på nätet. En amerikansk kille som var med i en kyrka av inom samma grupp så att säga, som Bethel Church, Bill Johnson i Redding, Kalifornien. Jag känner att jag var så indoktrinerad under min tid i NAR, alltså Nya Apostoliska Reformationen inom trosrörelsen, att Gud förväntade sig att jag skulle vara radikal och inte leva ett normalt liv utan vara en världsförvandlare och en väckelse. Jag kämpar nu med svår depression och skam för att inte göra mer för honom. Det var en kväll för några månader sedan där denna berömda narevangelist kom och talade i kyrkan. Han berättade en historia om någon som han ledde till Herren, som sedan ledde 800 människor till Kristus under hans första år som frälst. Jag fick nästan ett sammanbrott där i kyrkan, eftersom det fick mig att känna mig som en värdelös misslyckande för att inte ha gjort sådana saker för Herren. I slutet av gudstjänsten var det ett altarupprop där han sa att han skulle lägga händerna på människor för att förmedla evangelisationens gåva, så att vi alla kunde gå ut och göra samma sak. Jag vet att Herren kallar oss att dela evangeliet och göra goda gärningar, men det är inte meningen att det ska kännas som en oändlig plåga och skam för att inte göra tillräckligt, eller hur? Eller hur? Det här är andligt slaveri. Det är förfalskningar av Guds ord som ger en falsk skuld på samvetet. Det skadar samvetet. Och precis som det finns påverkan på en kompass som gör att den visar fel riktning, så blir detta detsamma. Detta gör man med hjälp av bibelord. Jag vill nämna detta, för det är så många som lever under detta, liknande förhållanden idag, och inte minst ungdomar. Och jag vill att man ska förstå att det här är inte Guds väg. Det här är inte från Gud. Han vill ge oss ett rent och gott samvete, utan dessa krav och plikt och laggärningar som det är. Slavok. Fariser och skriftlärda i Nya testamentet var ju bundna i detta med lagen och lagiskhet. Och Jesus försökte få dem att förstå skillnaden på döda gärningar och gärningar gjorda i Gud. Vi måste leva i Bibelns undervisning för att få rätt insikt och kunskap. Och samvetet måste ställas under Guds ord. Då får det rätt justering och rätt funktion. Man kanske kunde säga, tänkte jag när jag läste detta, samvetet är kompassen och Bibeln är som kartan. Det är vi beroende av. Kartan. Första Timoteusbrevet 1:5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och en uppriktig tro. Vilken fin sammanfattning, bara i den versen. Kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete, av en uppriktig tro. Vi har den heliga ande inom oss och vi lever inte under lagen. Och vi får be att den heliga ande leder oss och inspirerar oss. Och det gör han. Paulus, han blev falskt anklagad många gånger. Han kallas i Apostlagärningarna 24, där kallas han en pestböld. Man sa att han ställde till oroligheter bland alla judar i hela världen, sa man. Och han var ledare för en sekt, Nazarenas sekt. Men Paulus, han hade ett rent samvete. Och han visste att Gud ska döma alla en dag. Därför skriver han så här i vers 16. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Alltså ett samvete som där det inte finns anledning att anklaga. Gud väcker och renar samvetet och uppmanar oss att leva noga så, med rent samvete. Första Timoteusbrevet 1 och vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, skrev han till Timoteus här. Och hur gick det skeppsbrottet till? Ja, man handlade emot sitt samvete och gjorde något man egentligen visste var fel. Men istället för att bekänna och ta emot Guds förlåtelse så fortsätter man på den här vägen. Det börjar med små steg som vi vet och så fortsätter det. Så intalar man sig, det är inte farligt, nej då, det här är okej. Och så tystar man samvetet och riskerar att förhärda sig. När Jesus har renat våra hjärtan och samveten, då händer något förunderligt. Lagens dom och fördömelse är borta. Vi är förlåtna och frikända. Och helgelse är att komma in i sitt rätta syfte. Och det är Gud som gör i oss, genom oss. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse eller fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. För den domen, den drabbade Jesus istället för oss. Ty livets andes lag, känn på de orden, av frihet, av nåd, livets andes lag, har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, lagen kan bara avslöja att vi är syndare och vi är skyldiga inför Gud. Men den kan inte göra någonting åt det. Den kan inte hjälpa oss. Den är helig och god, det är Guds lag, men den kan inte hjälpa oss. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet. Vi lever inte under lagen, vi lever inte under tvång och ok och tunga slavok, utan efter anden. Vi kan frestas till mycket som går emot vårt samvete. Men när vi misslyckas eller om vi syndar, då får vi alltid och vi ska alltid gå till Gud, bekänna och be om förlåtelse. Och Guds förlåtelse är total. Och ett rent samvete är mer värt än allt annat. Så är det ju. Vi älskar Jesus och vill lyda honom. Och ett rent och gott samvete, det sanktionerar alltid Guds ord och Guds vilja, sanningen. Och framförallt så vill ju Gud att vi leds av hans ande. Han leder aldrig genom att ge dåligt samvete eller att drivas av dåligt samvete. Det är inte Gud. Han ger ett rent och gott samvete och leder med sin ande. Amen.